Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Höstens sista Big Six, så vi spelar in söndag kväll. Och frågan är om vi hade gjort det om det inte vore för er nya guldgosse i Manchester United. Jag tänker såklart på Alejandro Garnacho som såg till att United lämnade Craven Cottage med 3 poäng. Hade det blivit ett avsnitt, Fabbe?
Jag vet inte. Det är ju så fin timing när vi har bokat in de här söndagarna när vi först då, jag tror att det var Arsenal vi slog, och sen så får man den här och man sitter bitter och tjurig och man vet att man ska gå in till ett VM-uppehåll och torska mot Villa och sen spela 1-1 mot Fulham, och sen så kommer den här fantastiska jävla Garnacho och gör det där målet. Och det är så, jag vet inte, United-fans kommer garanterat ihåg det, men det är ju 06-07 när Ronaldo har sitt absoluta internationella genombrott när han vinner Player of the Year, när han avgör på Craven Cottage exakt i samma mål, exakt i samma nätmaska i exakt samma minut. Så det påminner väldigt mycket på många sätt om den målet. Om man får, sen säger vi inte att Garnacho ska bli nya Ronaldo, men fan vad fint och lätt det känns att spela in just nu.
Ja, jag förstår det. Vi ska prata mer om den matchen såklart. Vi ska prata om de matcher vi känner för, som vi alltid gör från den senaste omgången. Och sen ska vi avsluta med en liten summering. Och vi har båda tagit ut höstens lag, varsitt lag. Och så ska ni få bedöma då, lyssnarna, vilket lag ni tycker är vassast. Men först tänkte jag att vi ändå tar ner den landslagstrupp som Southgate släppte under torsdagen. Och jag måste säga att det blev ändå en trupp som jag kände att det var nog det bästa han kunde ta ut. Och då, jag skrev även det på Twitter, och då var det många som reagerade såklart på det. Eftersom Maguire fanns där och inte till exempel Tomori. Men grejen är så här, jag i min bok fanns det inte på kartan att Maguire, som har varit så otroligt viktig för Southgate under de här landslagsåren, att han skulle vara petad. Alltså det var liksom inget alternativ för mig. Så att jag tycker att på så sätt att det var en ganska väntad och bra trupp.
Ja, men jag håller med. Det är ju som sagt, det är väldigt, de som gillar Serie A är ju väldigt högljudda på att framföra här hur det så kallade brittrunket har gått över all styr när Harry Maguire och Conor Cody går före Tomori. Och just Conor Cody kan man väl på något sätt ifrågasätta, alltså utlånad från Wolverhampton som ligger på nedflyttningsplats till Everton som ligger platsen ovanför nedflyttningsstriden i Premier League. Och Tomori ligger tvåa i Premier League, eller i Serie A, spelar Champions League och vann Scudetton förra året och har även åldern inne. Alltså han är väldigt ung och lovande. Så det är klart att det går att ifrågasätta i långa loppet, men som fan, han kommer ändå inte starta i Southgates 11, så jag landar väl någonstans där också, att där man ville var så här att Maddison skulle komma med, han kom med, det var väl diskussionen Tony eller Wilson, ska man gå på vad någon har gjort en hel säsong eller ska man gå på Callum Wilsons form de senaste 5 matcherna? Det var väl kanske där man reagerade, och speciellt med Ivan Tonys insats han gör på Etihad. Skapligt svar på tal, får vi lov att säga.
Ja, det får man verkligen säga. Det var ju en otrolig insats. Men jag trodde väl kanske att Maddison då inte skulle vara med. Men han blir uttagen. Det gillar jag. Nu hoppas vi bara att han kommer till spelaren. Linkade jag skadad här i matchen mot West Ham efter att ha gjort mål också, såklart. Han är ju i en helt otrolig form. Och sen Callum Wilson som faktiskt varit hetare än Tony mot slutet då. Men fram till si på matchen, eller vet du, matchen mot City här senast, så visade ju som du säger Tony att han kanske ändå hade varit med. Sen är väl jag någonstans inne på att den typen av spelare, det är väl klart att det är alltid bra att kunna kasta in en målskytt, men vi vet att Harry Kane kommer att starta alla matcher, och Rashford då, som också tog plats i den här truppen, han kan ju användas där uppe. Så att jag gillar att Wilson får chansen, och jag tycker att England som sagt tar ut en bra trupp. Sen är jag väl skeptisk till Englands chanser överlag. Jag tycker väl kanske att det är inte tillräckligt många spelare i toppslag. Och det finns väldigt stora frågetecken kring den där defensiven. Och Reece James out är också en smäll. Men jag sa ju fel här i vårt senaste avsnitt. Det är ju som så att England, som jag tror, de kommer ju vinna gruppen. De har en tacksam lottning i gruppen. Och sen möter de ju tvåan i Nederländerna. Holland ska vi säga i den här podden, det är viktigt. Holland eller Senegals grupp. Och där tror väl jag att Senegal kommer tvåa, eftersom Sadio Mané är högst osäker. Senegal,
de möter ju första matchen också.
Ja, precis.
Så han lär ju missa den, det är det som är känslan.
Verkligen så. Och då får man väl möta Senegal. Där är väl i och för sig hyfsat goda möjligheter. Så Sen i kvartsfinal då finns ju vad jag tror Frankrike kommer vinna den där gruppen med Danmark, även om det är många som tror på Danmark, och då väntar Frankrike i kvartsfinal, vilket kan bli jobbigt. Men jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att England går längre än så, men då måste ju några spelare steppa upp här. Men det, jag tycker att det ska bli kul att det drar igång nästa helg, och vi får se om England kan överraska mig. Men det, vi får väl summera VM såklart sen då, när vi hörs igen i mitten på december där, när vi ska börja snacka upp Premier League. Men nu tycker jag att vi tar den sista omgången i mål här, och det blev ju faktiskt en riktigt stor skräll i den här omgången, och den utspelades ju på Etihad, där Manchester City alltså förlorar mot Brentford. Och det jag tycker, alltså, det är liksom, det är inte första gången City tappar poäng eller rent av förlorar i Premier League mot sämre lag. De brukar ju gå på några minor varje säsong tycker jag, och har ju redan gjort det i år faktiskt. Men det som jag tycker skiljer sig från tidigare förluster eller poängtapp, det är ju att det verkligen är fullt rättvist, känner jag. Alltså City får ju, alltså det är inte som så att Raya i Brentford-målet står på skallen och att City bara öser på med farliga lägen, utan City har ju i hela matchen väldigt svårt att skapa farliga målchanser, och Haaland har ju knappt en bolltouch in i boxen. Det blir aldrig riktigt farligt, så att jag känner att City står för en riktigt svag insats, och frågan är om det var som så att spelarna, man hade ju kanske det inför omgången, så målade man väl upp ett scenario där kanske några av VM-spelarna inte riktigt skulle vara påkopplade, och kanske att det var som så att City-spelare redan satt på planet i Qatar mentalt.
Men jag tycker man ser igen från första början, för det är som du säger, det är inte Raya som står på huvudet, det är ju Ederson som får göra mest kvalificerade räddningar i den här matchen. Och även om City vinner bollinnehavet med 75%, så vinner Brentford skott på mål med 7-6, vilket är helt sanslöst på den här arenan med Citys historik där. Och som du säger, Foden var tillbaka. Han var väl en av dem som var mest spännande i offensiv kreativitet, och gör även ett väldigt fint mål. Men bortsett från det hålan, som du säger, iskall. Och frågan är, jag ställer mig lite frågan innan matchen så här, vad gör Pep med den där backlinjen egentligen? Alltså så här, Akanje ska starta, och nu tillsammans med Laporte och Diaz på bänken, som enligt mig fortfarande är deras överlägset bästa mittback. Och Stones ut på en hög kant när de har alternativ att kunna sätta Cancelo där och spela exempelvis Laporte som vänster. Jag fattar inte riktigt vad de gör, men det som du säger, det där var verkligen känslan att det var en blandning av underskattning och kanske att man mentalt redan var på planet i Qatar, många av spelarna, och inte ville riskera en skada.
Men det är bra att du nämner det här med John Stones, tycker jag. Det är ju sånt slöseri att ha, man wastear ju en plats i det här laget när man har honom på högerbacken. Och jag vet ju hur det är tänkt, att det är mer att han ska vara en mer defensiv ytterback såklart, och Cancelo har ju i stort sett en fri roll. Men det blir ju som så att när City jagar ett ledningsmål vid ställningen 1-1, att John Stones kommer upp i väldigt offensiva positioner, och där är han ju kall. Alltså han visst att han har gjort lite poäng när han är uppe på fasta situationer, eller att det skickas in bollar in i boxen. Men när han får bollen ute på en högerkant och tanken är att han ska överlappa eller slå en med cutback snett in bakåt, alltså, det blir ju aldrig farligt när han får bollen ute till höger. Så att John Stones är ett slöseri, och jag vet att Pep har sagt att man inte kommer värva någon spelare här i januari. Men det behöver ju faktiskt, alltså Kyle Walker, han har ju en skadehistorik, han orkar inte spela alla matcher. Och den här Gomez verkar ju som att man inte riktigt litar fullt ut på. Och Cancelo spelar, ja men redan nu, allt för många matcher. Han skulle ju må bra av kanske någon vila lite här och där. Så jag tycker ju att City bör ge sig ut på nytt då och jaga en ytterback. Det blir ju aldrig riktigt bra det där. Och frågan är, det var väl så att Zinchenko verkligen ville lämna. Han var väl trött på att hela tiden få spela någon form av andra, tredje fiol då. Men han hade ju verkligen varit nyttig den här hösten.
Den här matchen hade han gjort med jättemycket matcher. Och det är lite som du säger, att Cancelo, alltså så här, Pep har ju uppfunnit den här inverterade ytterbackspositionen på något sätt. Det finns säkert någon som kommer rätta mig och säga att det var någon annan. Och fine, då får det vara det. Men för mig är det Pep. Så är det. Och vi ser ju Erik ten Hag har gjort samma sak med Dalot. Som jag tycker är, har gjort det väldigt jättebra den här säsongen. Men det jag inte fattar just när man sätter Stone som högerback. Cancelo är inte lika bra offensiv när han spelar till vänster. Så varför inte sätta Laporte och låta Laporte vara lite sämre defensivt till höger. Och låta Cancelo vara liksom... Amen, Trent offensiv på högerkanten, för han är, det är hans naturliga fot. Jag fattar inte riktigt Peps sätt att göra på de där ytterbackarna, speciellt när Kyle Walker är borta, för då är det mer rimligt att man sätter Cancelo upp till vänster för att han hanterar det bra, men inte när Kyle Walker är borta om man bara spelar egentligen med en ytterback. Det är sjukt att sitta, de pengarna man har spenderat i den där backlinjen, det är ju miljarder och ändå så lyckas man hamna här säsong efter säsong. Det är jävligt konstigt.
Ja, så är det. Och så tycker jag också att det är märkligt från Citys sida i en sån här match där det, ja, men det är ganska tydligt. Dels att man inte är redo från start, som du är inne på. Brentford bör ju faktiskt göra minst en kasse, kanske rent av två kassar om inte Ederson hade stått för de där räddningarna. Men också sen liksom, de skapar ett visst tryck där i mitten på första där det är några straffsituationer. Och det är kalabalik på lite olika fasta situationer. Men sen i andra halvlek så ser vi inte det trycket. Och att Pep då inte utnyttjar sin bänk. Alltså han har ju ändå Mahrez där. Som jag tycker någonstans är väldigt bra att kunna slänga in i en sån här match. Istället för att ha John Stones där ute höger. Som någon form av högerback, så kan du göra Mahrez och få ytterligare ett hot på högerkanten. Du har Jack Grealish på den där bänken också som du skulle kunna slänga in. De gör alltså ett byte och det är Alvarez som kommer in i den 87:e minuten för Cancelo. Och han är ju faktiskt få ett läge, så att det är återigen jättemärkligt att inte Pep nyttjar sin bänk. I vissa matcher gör han det såklart, men vi har sett det väldigt många gånger att han bara gör ett byte, och i den här matchen då ska han ju verkligen slänga in de offensiva alternativen han har. Han har ju även Palmer där också som visserligen är ju kanske inte visat allt för mycket ännu, men vi vet ändå att han har offensiva kvaliteter och skulle definitivt kunna göra skillnad. Sen måste man ju såklart hylla Brentford som har ju haft en del skador i defensiven. Pontus Jansson är ju inte med. Sen har de ju även dansken, eller norrmannen, Ayer. Han är inte heller frisk för stunden. Och då får de ju spela, ja, såklart då, Ben Mee, Ethan Pinnock och Sanka här. I trebacken, och jag tycker att de sköter det galant och försvarar verkligen sin målvakt Raja. Han behöver inte göra någon, det är inte, liksom, det är inte en av hans absolut bästa matcher, vilket man ju någonstans kan tro då, när man går och tar tre poäng på ett hjälp.
Men det är också fascinerande där du säger, alltså så här, Brentford går in och slutar som på tionde plats när vi tar det här uppehållet, och många pratar om att man skulle kunna få det riktigt tufft i år. Man tappar Christian Eriksen som är arguably sin bästa spelare för säsongen när han kommer in och egentligen räddar laget, men Tony går ju från klarhet till klarhet, och när man liksom ponner kapten, folk glömmer det är liksom deras ledarfigur som ska hålla ihop den här backlinjen, att man gör det så här bra. Och Thomas Frank, jag har väl inte jättemycket till övers om honom med vissa kommentarer han har dragit efter vissa matcher, men det han gör med Brentford med de små medlen de har, det är så jävligt och häftigt på många sätt och vis.
Ja, alltså man får ju känslan ibland när Brentford förlorar några matcher på raken att nu kommer de falla ner och bli indragna i bottenstrid, men så kommer några imponerande insatser, och den här är ju verkligen under den kategorin. Är riktigt starkt. Ivan Toney har alltså gjort 10 mål, ligger trea i skytteligan. Han har ju dock smält in 3 mål på straff, men det ska ju också sägas att om vi ska prata större klubbar för Ivan Toney, så måste man ju faktiskt säga att hans straff, hans förmåga från 11 meter är ju någonting som klubbar bör... Tänk bara om City hade haft den förmågan i sitt lag. Nu är ju Haaland, han är ju otroligt bra där. Men det är ju många lag som bränner mycket straffar. Och det gör ju Ivan Toney aldrig. Så att vi får väl se då. Jag tror att Toney kan bli aktuell för en klubb i januari eller blir först aktuellt nästa sommar.
Alltså det är för dyrt att lösa. Alltså vilka behöver? Chelsea behöver, United behöver. Men frågan är han så bra att leda en anfallslinje i ett sånt lag? Det är ju snarare klubbarna under. West Ham i Varotska Macka, Leicester. Ja, det är väl Leicester som famlar lite. Typ en sån klubb om Leicester kommer fortsätta våga gasa. Bättre för en stor, ordinarie stor klubb tror jag nog aldrig att han kommer bli. Men det är svårt. Och sen så här, jag kommer ihåg förra året när Jack Reilly körde den här klassiska Memphis Depay-målgesten när han håller fingrarna i öronen för att tysta alla kritiker. Grealish gjorde sitt första mål efter typ 8 matcher när han kostade miljarden. Känns som att Ivan Toneys timing på den här målgesten riktat till Gareth Southgate var aningen bättre. Det var fint att se.
Nej, det går inte att ge ett bättre svar på tal efter att ha blivit petad och göra två mål borta mot City. Det är faktiskt...
Det är häftigt. Jag vet inte hur nära han var, men Rodrigo i Leeds, han har ju varit med i landslaget lite. Han drar in två mål på Tottenham Stadium också. Det är sanslöst.
Ja, det är faktiskt galet. Nej, men Tony, alltså han är ju född 96. Han är ju 26 år gammal. Det är faktiskt en bra anfallsålder. Det brukar ju ta ungefär då många anfallare blommar. Och nu har han gjort två riktigt bra. Jag räknar redan in den här säsongen faktiskt. Som två riktigt bra Premier League-säsonger. Och jag håller med. Jag kan väl inte riktigt se honom. Det skulle ju vara, alltså det laget som är i tydligast behov av en anfallare, det är ju faktiskt Manchester United. Sen är det så här, United siktar ju som alltid väldigt högt, och kanske då att Ivan Toney inte riktigt har den nivån i sig. Det låter jag vara osagt. Jag tror väl inte riktigt det. Men sen har vi ju sett även så här klubbar från Serie A. Jag tänker på Tammy Abraham som var oönskad i Chelsea. Pratade som andra klubbar i Premier League, men han stack till Roma istället. Jag kan tänka mig att topplag från andra ligor skulle kunna bli intresserade av Tonys tjänster. Sen ska ju sägas att Brentford, de kommer ju kräva mycket pengar för honom såklart.
Men om man ska summera, vi kör väl lite så att vissa lag kan man ta någon liten större take på som det här sista avsnittet. Om man ska summera Citys höst, alltså så här, vart har vi dem? Vi har ju själva sagt att det kanske, att vi har ju nämnt ord som att man har varit världens bästa lag, när man värvat världens bästa spel i straffområdet och är totalt kompletta och kan bli tidernas bästa lag, men samtidigt är man 5 poäng bakom Arsenal och ska gå in i ett tufft Champions League-spel där fokus kommer ligga. Hur bra är man? Det känns som att City är svår analyserade på något konstigt sätt.
Ja, jag håller med. Och nu när de har fått in sista pusselbiten, och den pusselbiten som har varit så bra också i Haaland. Nej, men alltså att man ligger 5 poäng efter ettan, det är egentligen ingen katastrof. Det sjuka är ju bara att det inte är Liverpool som är ettan, utan det är Arsenal. Och Arsenal har gjort alltså poängskörden. Det är inte bara att Arsenal leder. Man skulle kunna så här säga att men det här hade varit ett sämre år för Premier League, att det ja, nu har vi några topplag som visserligen underpresterar, men tittar man till toppen så är det faktiskt, liksom, ser man till City så är det 10 vinster, 2 oavgjorda, 2 förluster. Det är faktiskt ganska starkt. Men Arsenal är alltså uppe på 12 vinster, 1 oavgjord och 1 förlust. Det är så fruktansvärt starka papper. Sen har man ju dock inte mött Manchester City ännu. Den matchen får vi ju vänta på. Men jag tycker väl att Citys säsong är godkänd. Jag tycker att man har stått för några ruskigt bra prestationer. Jag syftar till derbyt mot Manchester United. Men det är också några mindre bra insatser. Jag tycker att matchen mot Anfield när Liverpool ändå kom dit i den form de var i och vilka skador de hade, så borde City gjort det bättre. Att man inte lyckades straffa dem där. Och sen även borta mot Newcastle så man kanske skulle ha vunnit den matchen. Men släppa in 3 mål, det visar ju också på att det finns lite problem bakåt. Vilket man nu såg även i helgen. Nej, men det är en godkänd höst tycker jag. Men inte så mycket mer.
Nej, jag landar väl också där någonstans. För det är ju just, den här matchen ska man inte torska. Jag tycker att man på något sätt viker ner sig lite på Anfield. En klassisk pep-överanalysering som, jag fattar inte var de kommer ifrån. Han ska pröva att spela typ Foden som wingback. Han har gjort det tidigare i Champions League-finalen mot Chelsea och även när han åkte ut i Champions League-finalen några gånger. Så det är ju där man är lite orolig, att Pep fortsätter göra de här konstiga sakerna. Han har ett fungerande sätt som funkar och då kanske man är världens bästa lag, men att han ska överanalysera när man ställs på riktiga prov förstår jag verkligen inte, men känslan är att fokus kommer vara på Champions League. Nu fick man en tacksam lottning, vilket inte var bra för Arsenal, men det blir en jävligt kul vår i alla fall, att det lever. Alltså, vi pratar om att vi vill att det ska leva, och nu ser man ju ingen som talar för att det inte kommer leva ganska länge i alla fall, med tanke på att Arsenal har fått det här försprånget på 5 poäng.
Nej, men så är det. Sen ska jag faktiskt säga att City, de har ju faktiskt 3 Big Six-klubbar de inte har mött ännu. Alltså de har inte mött Chelsea. Nu har inte Chelsea varit jättebra. Men ändå, det är en stor match. De har inte mött Spurs. Och de har inte mött Arsenal. Så att det så här, rent schemamässigt har man ju haft en ganska bra start. Så att det är lite tuffa matcher kvar innan serien vänder. Men ja, vi kan inte vara lika övertygade om City längre. Att det är så här, det går ju faktiskt inte.
Nej, det är ju så här, man per automatik. Jag satt i Eurotalk Weekend i lördag så vi körde en power ranking på bästa lag i Europa den här hösten. Jag hade City som etta och det fick man ju rejält nedslag på för att folk hävdade att både Napoli och andra lag skulle vara före. Men fick man ju höra ännu mer såklart att när den här matchen var 3 timmar efter sändning. Men det kanske är dags att analysera den uttagningen och kanske omvärdera den också.
Ja, det här kan bli... Alltså det, på ett sätt lite skönt med Premier League uppehåll. Det har varit så otroligt intensivt höst och man börjar bli lite peppad på VM. Men det ska bli väldigt kul sen att återkomma till den också med tanke på att den lever i så många olika skikt. Men ja, godkänt där. Brentford får väl godkänt. Vi hade fler matcher under lördagen och det var ju väntat ändå att Liverpool skulle gå segrande ur matchen på Anfield mot Southampton. Även om man får en jäkligt tuff start.
Ja, nej, det är ju något med Liverpools backlinje. Alltså så här, man är överlägsen i den här matchen och man hade kunnat vinna med mer mål. Men defensivt ser det fortsatt inte jättekul ut. Och det är så här, är det att man saknar Matip och Konaté igen? Gio Gomez kommer in och spelar. För man släpper till chanser. Och man släpper även till det här målet på den där fasta situationen. Van Dijk står och håller linjen, de andra faller för tidigt. Van Dijk ser ut och kanske inte ta jobbet helt. Det är inte hans mål, men liksom så här, det känns lite alibi över ganska mycket i den där backlinjen. Så det där måste man få till. Jag tror ju verkligen att man kommer vända på det här. Att man kommer klara topp 4 ganska enkelt i Premier League efter säsongen och ge dem en stor chans att slå ut Real Madrid. Men de här sakerna måste fixas för att det här ska bli möjlighet. Så det är lite oroväckande. Men ja. det man tar med sig, vi var inne på det här förra veckan, att man flyttade ut Darwin till vänster. Och jag tycker att man har fått till det här nu. Darwin är jättefin där ute. Man kan använda Bobby på ett modernt sätt som man gjorde när han var som bäst och spelade med Mané och Salah. Och Salah kommer fortsatt i bra lägen när Darwin inte centralt och tar upp hans ytor. Vad känner du med den skiftet de har gjort där?
Nej, men jag håller med. Jag tycker att Liverpool ser mycket bättre ut offensivt och då är det ju någonstans okej. Man känner ju, även om det blir 1-1 där så tycker man ju inte att det... känslan är ju att det här är en match Liverpool kommer att vinna, för man skapar alldeles för mycket lägen för att det inte ska kunna bli 3-4 mål i den här matchen. Och jag har ju, både du och jag har ju stått bakom Darwin. Vi har ju trott på honom, även om det kanske har varit några matcher där man har funderat kring kvaliteten i avsluten. Och han ser lite kant ut och har ju varit lite korkad också stundtals. Dels i situationer där han har skallat motståndare, men också lite så här märkliga, liksom lite märkligt sitt beslutsfattande, skjutit när han ska passa och så vidare. Men alltså, man ser ju vilken jobbig jävel det är att möta för motståndarna, och han har ju den här otroliga liksom hungern i att få göra mål som bara vissa killers in i boxen har. Vi har en Norman City som är väl nummer 1 på det, men Darwin är faktiskt inte långt ifrån i just när det kommer till så här, den här killerinstinkten in i boxen, att hela tiden söka upp situationer där det ska smälla. Och nu får han ju dessutom in bollarna i mål, vilket ju betyder så jäkla mycket. Och jag tycker han är, även om han inte är någon liksom storstilad bolltransportör, alltså han är inte så här, det ser inte så vackert ut när han driver boll och det är inte världens bästa teknik, men jag tycker han är nyttig ute i spelet också faktiskt, och återigen jobbig för motståndarna att försvara emot. Och som du säger, Firmino lite droppande, han är inte den som ska vara avslutaren in i boxen, för där har man Salah och Nunez, utan han kommer ner lite grann och är bra i längdspelet. Så jag tycker även att Thiago och Harvey Elliott, ja men Harvey Elliott börjar liksom, men han är ju ordinarie i det här laget just nu. Får se när Diaz kommer tillbaka här efter VM hur han formerar laget. Men jag tycker att Harvey Elliots kreativitet verkligen behövs från det där mittfältet. Med honom och Thiago, ja men då blir ju Liverpool betydligt farligare offensivt.
Det är så häftigt med Darwin, om vi bara ska avsluta där också. Han har alltså spelat 16 matcher i ligan och Champions League, inte alla från start, gjort 8 mål i en säsong. Han har blivit hånad i hans första säsong i ett helt nytt land. Ung kille som gjort 2 säsonger i Benfica som kommer från Uruguay. Det är jättebra att vara dålig och bli hånad och göra så mycket mål, ska vi säga. Sen måste vi bara med den här matchen måste skicka en rejäl jävla känga till FA. Alltså så här, fine att Jürgen Klopp kanske eller troligtvis borde blivit avstängd direkt efter utvisningen han fick mot Manchester City. Det är ingen som fattar där. Ibland får man böter, ibland blir man avstängd. Vem bestämmer? Men man tillsätter någon kommitté som, FA tillsätter någon kommitté som typ bestämmer straffet, och då fick han ju 30 000 pund för den här incidenten. Sen överklagar FA typ till sig själva att han inte fick en avstängning, så det kavlas ut information kvällen innan, fredag kväll, att nej men Jürgen Klopp, nu ska du bli avstängd, nu får du inte vara på plats mot Southampton. Det är ju liksom, det är parodi, alltså såhär, Premier League är världens överlägset största liga med, liksom, med allt, omsättning, med intresse, med publik, och det ska inte få gå till så här. Det måste finnas ett tydligare system, man ska inte få reda på fredag kväll att man inte får vara med på matchen för något som har hänt en månad innan, det är ett haveri.
Nej, jag håller med. Jag skriver under på allt det du säger. Men åter till matchen då. Liverpool vinner ju det här. Vi hade ju ditt speltips där borta hos ATG. Alltså, det är ju, eller du är ju så rätt på det här. Alltså, Nunez gör mål och vi har ju 3-1 tidigt. Det är ju sjukt att det inte blir fler mål. Och Salah, frustrerande för honom såklart att han inte får lämna den här matchen som målskytt. Vi hade ju spelat hos ATG då att Liverpool minus 2,5 och Darwin skulle göra mål. Men vi saknade helt enkelt ett mål för att vi skulle kunna rätta det spelet. Men ja, det var väl enda som, det var väl enda frustrationen då för Liverpool i den här matchen. Det var att Salah inte hamnade i målprotokollet. Men han kom ju till lägen, och jag tycker som sagt att även om han ofta är bred, alltså att han kliver ut och är slickar kant, men det gjorde han ju såklart även under de absolut bästa dagarna i Liverpool. Men nu kommer han in mer naturligt centralt i banan, och han är ju ganska nära här i första halvlek att få göra ett mål.
Men vart tror du, om vi pratar Liverpool i vår, vart tror du att vi har Liverpool när vi summerar den här säsongen? Det är väl på något sätt tillsammans med Chelsea den största floppen. Alltså det finns ju, alltså så här, man kan ju ta floppar i botten också. Wolverhampton, att man skulle ligga på nedflyttningsplats i breaket, att Leicester har kommit igång, de ska inte nämnas där, men att Aston Villa började som de gjorde under Steven Gerrard, det är såklart också en flopp, men Liverpool måste väl ändå, det var ju snackat, man var två halvlekar ifrån att vinna en kvadruppel förra året, att man nu har varit så här svaga. Tror du att man lyckas vända på det? Tror du att det blir topp 4?
Alltså jag är inte helt övertygad, men jag tror absolut att de kommer vara med och slåss om det. Det kommer avgöra sent in på. Jag City och Arsenal, de är redan där, men sen är det faktiskt ganska bra lag, och jag tror liksom inte att Liverpool kommer bli så där bra och att de helt plötsligt bara börjar gå rent och slakta allt och alla. En sån Premier League-tabell har vi inte i år. Det är för tajta matcher. Nu möter man ju Southampton, och de ska inte ha något att säga till om när Liverpool gör en bra match, men det kommer vara det kommer ju vara match var tredje, var fjärde dag under vintern, och jag tror inte att Liverpool kommer hitta den nivån där man, som man gjorde under de absolut bästa dagarna, att man vinner varje match. Men däremot så kommer man ju vara betydligt bättre, tror jag. Med Diaz tillbaka och att man har fått igång Nunez här nu, och Salah ser bättre ut, och Fabinho förhoppningsvis växlar upp, och Thiago på det centrala mittfältet. Det gör ju att Liverpool kommer bli ett bättre lag. Men om det räcker till topp 4, det återstår att se. Jag tycker att det är ganska många lag som har möjligheter. Chelsea börjar sladda efter lite för mycket för att kunna vara med i den diskussionen just nu. Men vi har ett Spurs som bara behöver ha Dejan Kulusevski frisk, så är de ett bättre fotbollslag. Det är sjukt att man säger det, men så är det faktiskt.
Och sen han är bäst på plan i lördags.
Ja, men han är ju alltså, det är så, man skulle vilja säga han är deras viktigaste spelare, men det går inte när Harry Kane finns där. Men frånsett Harry Kane så är det ju Dejan Kulusevski som är det. Men de är där och kommer att såklart slåss. Newcastle är definitivt där. Manchester United skulle kunna vara där. Och sen har vi då Liverpool. Ja, jag tror inte Chelsea börjar faktiskt tappa allt för mycket här. Men ja, det blir ett häftigt race om de här två sista platserna. För att Arsenal och City, de kommer ju inga ro på.
Nej, det tror inte jag. Jag måste bara, vi ska inte prata om Bournemouth med Everton, men när vi halvsummerar hösten så måste vi ändå nämna Bournemouth som sparkar Scott Parker. Har fortfarande en interimlösning som man knappt vet vad han heter, och parkerar sig på 14:e plats. Nej, men pulveriserar Everton gånger två på en vecka. Alltså så här, det är så jävla imponerande. Det pratas typ för lite om vilken överprestation det här är av Bournemouth.
Ja, nej, det är galet. Det är liksom... Det är gäng doldisar som alltså de stod ju för ett riktigt svagt sommarfönster, och det var väl en stor anledning till varför Scott Parker lämnade. Men det har blivit, efter den här 9-0 förlusten på Anfield, så har man ju verkligen tagit sig samman och mot alla odds då ligger ovan strecket. Får vi se, jag tror att de kommer vara med hela vägen i målen då, att tampas där kring strecket och förhoppningsvis lösa det. Men jag är jätteimponerad. Jag hade dem ju tog sist, och vi har deklarerat att de åker ur. Men den blir intressant att följa det racet. Hela bottenstriden kommer ju bli otroligt spännande. Det känns som att vi har absolut ingen sån här slagpåse som ett lag som Norwich alltid brukar stå för att vara, utan nu känns det som att, ja, Wolves är sämst, men där har väl någonstans en tro att Lopetegui och den plånbok som finns bakom där här i januari kommer att se till att Wolves är ett bättre fotbollslag.
Ja, nej, men det tror jag. Jag måste ändå nämna Marcus Tavernier också. Är det ligans formstarkaste spelare? Visste du vem det var för 4 veckor sedan?
Nej, det kan jag faktiskt inte säga att jag visste vem du var. Men han gör det väldigt bra. De får fram lite andra offensiva alternativ. Offensiven är inte bara Solanke, utan det finns ju även andra bra spelare där.
Ja.
Annars då, lördagens stora match var ju faktiskt ändå mötet Newcastle mot Chelsea, ska sägas, eftersom det var på St. James's Park, en match som var otroligt viktig för båda lagen. Och när jag såg älvorna så kände jag att vad fan är det Chelsea ställer upp på banan?
Nej, det är ett... som sagt, det var verkligen... Jag hade en liten känsla här att det är fortfarande Chelsea och det är fortfarande Newcastle. Jag tycker att Newcastle övervärderas på något sätt i den här matchen, men när de där elverna kom så kände man ju verkligen att Newcastle på likt Arsenal fortsätter ställa upp med egentligen samma elva. Och nu har man fått tillbaka Saint-Maximin som dock är på bänken för att det har gått så bra. Medan Chelsea och Potter roterar, har skadeproblem. Men Lewis Hall gör en bra match i Community Shield i en match när man torskar mot City med 2-0 och får chansen här istället för Kusureya. Jag tycker det säger väl väldigt mycket om väldigt mycket i Chelsea just nu.
Femte raka matchen utan vinst i Premier League. Sen har vi en ligacuptorsk på det också. Men de har ju lite otur med skador och sjukdomar. Men sen vet vi också att Potter gillar att experimentera. Men det är ingen kul start här för Graham. Och vi får ju se lite vad som händer här under januari. För vi vet att det har varit en ägare som ja, men han har ju satsat här under sommaren, och jag tror att han är villig att fortsätta satsa. Vi vet ju att Nkoko, alltså den franska anfallaren i Leipzig, han ska ju vara klar till nästa sommar. Men visst är känslan, med tanke på vilka problem han har offensivt, att han kan använda redan i januari.
Fast känslan med honom, jag tror också att han kommer göra det, och då får man säkert betala ett överpris för honom och lägga till lite för att han ska komma tidigare. Men han är ju en spelartyp de redan har. De behöver ju en målskytt. Det är ju lite som Manchester United. Vem Manchester United än startar? Jag vet att många svenska Twitter United-profiler liksom håller Martial extremt högt, men nej, tyvärr, jag är ledsen att säga det, han är inte tillräckligt bra för att leda en anfallslinje i ett lag som ska utmana de största troféerna och liksom sluta topp 4 och utmana i Europa. Han är inte där, och Chelsea är ju samma sak. Brocha startar nu, inte tillräckligt bra. Aubameyang passerat bäst före datum för länge sedan. Och där bakom Mason Mount, Conor Gallagher, Pulisic, Ziyech. Det är där Nkunku kommer in tillsammans med Sterling och Havertz. Han kommer säkert vara jättebra, men det är ju lite samma spelartyp som de redan har, och ingen så här direkt nia som ska göra alla mål. Men nej, det blir kul att se hur Chelsea agerar, för det här ser fan inte roligt ut. Någon Chelsea-supporter får gärna hjälpa oss. Har Chelsea tagit 2 poäng på 5 matcher sedan Roman tog över? Det känns osannolikt.
Nej, jag vet inte heller, men det är nog ganska lägligt att det här uppehållet kommer faktiskt, att Chelsea får, nu ska ju många sticka iväg, men att Potter får liksom sätta strukturerna på träning och börja planera för hur man ska agera i januarifönstret. Det känns aldrig riktigt farligt i den här matchen. Newcastle har bra kontroll på det. Sen vet jag inte om man kryss hade väl inte varit helt orättvist här. Men Newcastle är i ett härligt de har en härlig medvind i den här klubben, Och därför blir man ju inte särskilt förvånad att Willock ändå gör det här 1-0-målet, att man tar de här tre så otroligt viktiga poängen. Och ja, vi konstaterade ju långt tidigare, Newcastle kommer ju vara med och slåss om Champions League-platserna under våren. Kommer ju bara få fokusera på ligan. Kommer säkert krydda den här truppen ytterligare, även om känslan är att man inte behöver i dagsläget. Men det är en spännande vår som väntar för Newcastle. Det känns som att också att det är svårt att dra det här liksom arabkortet, för det är ingen galen satsning man har gjort rent ekonomiskt. Man har värvat smart, man har tagit in en jäkligt bra tränare, och det är ett maskineri som bara rullar varje helg.
Ja, nej, men nu ska man inte ta bort spelare i lag, men om vi bara får leka med tanken att göra det, då är, om vi tar bort Bruno Guimarães från offensiva sexan, då är det alltså Sean Longstaff, Joe Willock, Joey Linton, Chris Wood och Miguel Almiron. Det är inte ett lag som ska ligga trea i Premier League.
De gubbarna låg väl sist för ett år sedan?
Ja, det var exakt ett år sedan nu, förra veckan tror jag. De hade typ 5-8 poäng. Och alltså, så här, sista 8 matcherna 7-1-0. Alltså så här, det är helt sjukt. Ja. Och enda förlusten man har är den här när Liverpool dubbelnickar i ribban i 98:e minuten. Ja, det var typ så här 5 minuter tillägg och domaren hittar 3 till. Det är enda förlusten man har. Och nej, fan. Och stämningen på St. James's kvällsmatch, fan, det är kul att se. Det är mäktigt.
Ja, verkligen. Det är otroligt mäktiga scener faktiskt. Och det blir som sagt intressant att se hur man då agerar i januari. Det är några spelare som ska komma tillbaka här. Jag tänker framförallt på Alexander Isak som såklart kommer vara en injektion, även om han säkerligen får börja på bänken här när han är helt skadefri, för att han får nog bevisa sig innan han tar, ja, hur de nu kommer ställa upp det här laget. Men Almiron blir svårpetad. Maximan ska in i laget också. Vi har Callum Wilson där också, och Chris Wood som bevisligen gör det ganska bra också när han väl får chansen. Så att ja, det finns ju en bredd där också när alla är friska och krya. Men tungt för Chelsea återigen. Reece James behöver dem tillbaka, och de behöver få in en målskytt. Ivan Toner då?
Ja, kanske. Alltså, skulle väl inte, alltså, såhär, det är ju så jävla dyrt att värva britter. Jag vet inte hur långt kontrakt han har. Sitter han på såhär 2,5-3 år, då pratar vi 50 miljoner pund. Och i längden så ska han ju inte starta i Chelsea. Det är det som är så jävla svårt med de här överpriserna som är på brittiska spelare. På tal om Newcastle innan vi lämnar dem. Man vet liksom hur en spelare har medgång när Almiron kliver in från höger, får bollen för långt ifrån sig, perfekt i steget till Willock som dunkar upp den i krysset och 1-0 om avgör matchen. Det är signifikativt för ett lag som har medgång.
Ja, men så är det verkligen. Vi konstaterar att Chelsea är, ja, men Chelsea har gjort stora besvikelse hittills, måste jag ändå säga. Liverpool har tagit en poäng mer. Och jag hade faktiskt större. Jag trodde att Liverpool skulle vara en titelutmanare. Så att, jag får nog faktiskt säga att Liverpool ändå är en större besvikelse med Chelsea med nya ägare och så vidare. Men båda har ju verkligen underpresterat. Newcastle är ju, det är ganska många lag som går under kategorin positiva överraskningar. Arsenal är såklart ett av lagen. Att Brighton ligger sjua trots dagens förlust, och att Fulham ligger nia också trots dagens förlust, det är faktiskt också imponerande.
Ja, Fulham, alltså, vi kommer komma till den matchen, men Fulham är riktigt bra. Så då saknar man Mitrovic idag. Kommer komma mer till honom senare, men Palinja på det där centrala mittfältet.
Ja,
vilken spelare och vilken värvning. Alltså, ja. Han är fullständigt dominant mot Manchester United i år, och då är United idag. Och då har United ändå fått igång det där mittfältet med Casemiro, Eriksen och Bruno Fernandes.
Precis, men vi kan väl ta oss
den matchen. Så där kommer jag aldrig säga det där igen. Fan,
nej,
det är lite i munnen.
Det är verkligen, håll lite Bruno. Tre viktiga poäng för Manchester United, men det är som du säger, det satt hårt inne. Och Fulham, det är en tuff nöt att knäcka, som du säger, på Craven Cottage.
Ja, nej, men alltså för en neutral måste det ha varit en jävligt underhållande match. Det är chanser åt båda hållen. Mm. Två taktiska tränare som vet vad de gör. Och man ser linjer i spelet, vad tränarna vill, med omställningar och högt pressspel som biter på båda försvaren. Det man lägger märke till väldigt tidigt i den här matchen är ju hur Fulham överbelastar ute på Malaysia, som alltså spelar på fel kant för att Aloha är avstängd. Och Victor Lindelöfs understödsspel till Malaysia kontra om Rafael Varane hade varit varit där är ju inte optimalt. Så han hade att göra i första halvlek. Viljan väldigt framgångsrik där ute, och vi har berömt honom tidigare, men alltså, han är bra på riktigt. Alltså. Det är inte den här klassiska brassen som har skrivit sitt sista kontrakt. Han skrev sitt sista kontrakt i Arsenal och man dömde ut honom när han var hemskickad till Brasilien och de bröt kontraktet. Men han är bra på riktigt alltså.
Ja, men definitivt. Alltså, de har ju flera sköna lirare där, och bara att de kan slänga in en spelare som James, som ju gav Martinez
en... Glömt hur snabb han är alltså.
Jäklar vad det går alltså, när han trycker på dem. Det är få som hänger med där. Alltså, Martinez har det jobbigt där, men det ska man faktiskt inte skämmas över, utan det är inte många som hänger med när han kan hålla kontroll på den här bollen också.
Nej, jag tyckte synd om Lisandro, och då är Lisandro snabb och han vet att den kommer och han tjuvar, men det är helt sjukt. Den matchbilden som är i slutet när det öppnar upp, så är det chans åt båda hållen, passar ju Dan James fantastiskt bra, och man är nästan glömt, men det är ju en spelare som har spetsegenskaperna för att möta höga backlinjer, och att han fick göra mål mot United mådde han nog inte jättedåligt av.
Men du, var du förvånad över att Lindelöf startade istället för Maguire?
Alltså både och. Alltså så här, jag trodde nog förra veckan att Maguire skulle starta efter Vigges insats mot Aston Villa, men sen kablade Jamie Jackson på The Guardian ut att Ten Hag typ har bestämt sig att han är öppen för att sälja både Fred och Maguire i sommar för att finansiera, att liksom bygga om truppen på riktigt. Han har gett dem en chans, men han ser att det finns pengar att få in där på spelare som han inte ratar helt enkelt. Så när det kablades ut så var det väl ganska tydligt att Erik Ten Hag håller Victor Lindelöf högre än Maguire, och fan, det måste vara jobbigt. Jag tänkte på det här. Fan, det måste vara jobbigt för Maguire liksom uttagen till landslaget, och sen kablas det här upp i The Guardian som är, tillsammans med The Athletic, är enligt mig de två bästa källorna som finns, och Jamie Jackson är extremt trovärdig. Att som lagkapten av Manchester United får läsa att man troligtvis kommer säljas i tidningen i sommar för att tränaren inte tror på en. Den är tuff alltså.
Ja, definitivt. Ja, det blir så sjukt spännande att se vad Southgate gör med honom under VM, för det där, alltså, han kan ju inte spela honom. Jag förstår som sagt att han är med i en trupp, 26 man. Harry Maguire verkar vara en viktig truppmedlem vid sidan av planen. Men han kan ju inte starta.
Jag tror han startar. Jag tror han kommer spela en femback i premiären, och då kommer det se ut så att Shaw och Trippier kommer vara wingback, som kommer vara Maguire, Eric Dier och John Stones. Alternativet skulle ju vara att spela Dier, Stones och Trippier centrala och flytta ut Trent på en wingback, men jag tror inte det.
Ben White skulle
han är ju knappt gjort, jag håller med. Jag slängde upp min, det var någon som reagerade på den. Jag slängde upp min hur jag hade startat Englands landslag, och då har jag Ben White som mittback i en fyrbackslinje tillsammans med John Stones. Men vi vet att han gillar Eric Dier i en femback, han gillar Maguire i en femback, och jag lyssnade på en podcast och deras analys här var ju att Southgate måste ju släppa sina 2018-spelare. Maguire och Sterling och Pickford, de var fantastiska i VM 2018. De är inte fantastiska längre, och man kan inte gå på att man var bra på ett mästerskap för 4,5 år sedan. Det finns bättre målvakter i både Ramsdale och i Nick Pope. Det finns bättre mittbackar än Harry Maguire, och det finns framför allt bättre offensiva spelare i Phil Foden, i Saka, i Mason Mount, i Maddison än vad Sterling är just nu. Så för att gå långt i det här mästerskapet så måste Southgate släppa de här tre spelarna.
Får se om man gör det då. Du, annars på tal om startelva, att Elanga startade blev jag förvånad över. Och, men det är väl, jag såg någon, vad många tror är att Garnacho, som man kände att nu har väl han spelat efter den här fantastiska assisten till McTominay i matchen mot Villa i torsdag, så att nu har han gjort sig förtjänt av en plats i startelva. Men han trivs väl precis som Rashford ute till vänster. Det är ju inte så många av dem där som funkar till höger.
Nej, det är det som är problemet. Rashford vi spelar ju så mot Aston Villa att Rashford spelar till höger. Och vad jag har förstått, jag är ingen jättestor konsument av Uniteds U18 eller U21-matcher, om jag ska vara helt ärlig. Men så har han aldrig spelat till höger. Så då är det antingen att spela Garnacho som aldrig har spelat där, eller Rashford som är direkt svag där. Så det var väl därför man landade i Elanga, som jag tyckte. Han gjorde väl helt okej i backup-spelet till Malaysia när han kom underfund med hur mycket de överbelastade. Men annars är det ju... Han gnuggar på mycket mer än så här. Han får ett bra läge direkt andra halvlek som han kanske ska göra mål på. Men United blir faktiskt sämre när Scott McTominay kommer in där. Konstigt byte, måste jag ändå säga. Men det där måste ju United på något sätt. Fortsätter Garnacho vara så här bra så konkurrerar han direkt med Marcus Rashford. Och det kan ju bli svårt.
Ja, annars är det den där högre mittfältsplatsen, eller högre anfallsplatsen. Den ska ju Jadon Sancho ha. Men Jadon Sancho... Ja, Anthony också såklart. Anthony är skadad också. Men nej, jag tänker så här, ursprungligen att det är ändå... Det, vilket, alltså, jag tänkte på det när truppen presenterades. Nu har det gått 1,5 år. Vilket fiasko ändå. Jadon Sancho.
Ja, verkligen. Alltså den,
det är galet.
Just att United försökte värva honom sommaren innan. Och det var liksom med följetong i 1,5 års tid. Och sen så fick vi honom för den prislappen och den poängskörden han hade i Bundesliga i Dortmund. Att han är så dålig. Att han ser ut att ha så dåligt självförtroende. Han dålig poängproduktion. Han gör inte sin gubbe. Det är jättebesviken. Alltså vi börjar prata Nicolas Pepe-nivå i flopp just nu. Sen... Och det som gör, alltså när jag säger så här, Rashford och Garnacho har vi på de kanterna. Anthony är inte värvad Erik ten Hag för 1 miljard för att sitta på bänken. Och vart lämnar det Jadon Sancho? Alltså ska vi ha en 900 miljoners gubbe som är fjärde val på 2 platser? Det är ju inte hållbart i längden. Då måste man ju på något sätt, ska vi alltså fortsätta Garnacho utvecklas på det? Alltså så här, som man ser Garnacho, han är 18 år och där han har levererat hittills, han... Jag ska liksom inte så här springa iväg, men han kan bli bäst genom tiden. Nej, jag skojar. Men, nej, men alltså, han har ju verkligen saker som gör att han kan bli en världsspelare. Ja. Och då är ju inte Jadon Sancho nära 11, och då måste man ju börja ställa sig frågan, ska man sälja honom? För vi kan inte sitta på så kvalitativa spelare. Sådana fall ska det vara att Marcus Rashford utvecklar sitt spel och kan spela mer nia. För att spela 4 spelare av den här kvaliteten och andrahands värde på 2 platser, det kommer inte hålla i längden, och då kommer det bli frustration i truppen också.
Mm. Viktig 3 för United där. Annars är vi också imponerade av Fulham, som ju har ju en härlig blandning av spelare, gamla klassiker då, som Willian och Tim Ream finns i den där backlinjen också, 35 år gammal. Och sen kryddat med Andreas Pereira som har fått fart på karriären, och Palinha, och vanligtvis då Mitrovic där framme. Nu är ju Vinicius, det är inte samma spets såklart. Men där hade vi faktiskt kunnat sluta annorlunda om man hade haft Mitrovic där uppe, anser jag. Men Fulham gör ju en fantastiskt fin höstsäsong och ska ju faktiskt, det känner man ju med det här laget. Andra lag kan man ju känna som har kanske lite överpresterat, och det är möjligt att Fulham har gjort det också, men det här laget är tillräckligt bra för att inte kunna bli indragna inom bottenstrid, det vågar jag säga.
Ja, det tror jag mycket på tränaren också, att man har den absolut bästa tränaren av nykomlingarna. Bernt Leno ska vi också nämna när vi rabblar igenom 11 i orden. En fantastisk höst i laget, tycker jag.
Ja, håller med.
Skulle jag säga.
Du... Jag ska inte säga någonting. Nej, men vi...
Ja, just det. Jo, det skulle jag säga. När vi pratar lite summeringar, att Manchester United, är inte Manchester United det laget som fortsatt är typ svårast att få grepp på? Man gör en svinbra match och man känner, nu ser man Ten Hag typ de här matcherna, när man kanske framförallt matchen mot Tottenham. Och sen första halvlek mot Chelsea, för att sen visa upp sådana här insatser som är mot Aston Villa. Jag får verkligen inget grepp om vi är riktigt bra. Ha lite dippar när vissa spelare borta, eller om vi bara är fortsatt mediokra. Jag vet ärligt talat inte.
Nej, jag har inte heller riktigt bestämt mig vad jag har United. Men jag tycker ändå att det är en med beröm godkänd hösten då. Alltså man är på 5:e plats, och man har framförallt, man hänger också på en Champions League-plats, och jag har inte räknat med United i någon Champions League-stid faktiskt. Och kanske att man kan göra en sån säsong som Arsenal gjorde i fjol. Att man är med och utmanar, och slipper man skador på nyckelspelare och kanske får lämna Europa League här mot Barcelona. Då ska man inte helt räkna bort de röda jävlarna.
Nej, det blir en spännande vård. Det var ett jävligt viktigt mål av Garnacho, och det var... Kanske sa det i början, men jag säger det igen. Fy fan, det är få saker som slår en last minute winner. Även om det är på en söndagkväll i soffan.
Ja, jag förstår det. Jag förstår att det blev otroligt glad där. Glada blev ju även Arsenal-supporterna när man i lördagskväll såg till att man blev VM-mästare. Det var ju för sig, det löste ju Brentford åt dem tidigare. Men jag tycker någonstans att det är otroligt imponerande. Alltså, vi ser det ofta i den svenska fotbollen. Att när lagen aldrig riktigt tar chansen om en konkurrent i toppen tappar poäng, men då brukar det ofta sluta att även övriga lag tappar poäng, att det inte finns det där vinnarkulturen. Och Arsenal har inte vunnit på väldigt länge. Det var länge sedan man vann titlar. Men jag tycker att det är starkt av dem att åka till Molineux och ta tre väldigt trygga poäng och aldrig någon snack om saker. Även om Wolves sticker upp och har lite farliga lägen, så är ju Arsenal på nytt det klart bättre laget och vinner fullt rättvist.
Men är inte det en liten, nu ska vi inte gå händelser i förväg och prata så, men jag tror folk kommer förstå vad jag säger när jag säger att det här är en titelseger. Att man åker mot ett vilt kämpande Wolves med en ny tränare som står vid, leder inte laget men står vid sidan och har kommit in förhoppningsvis med ny energi på något sätt att ge lite mer tagg. Och man gör ingen wow-insats, men när man summerar den här matchen så vinner man med 2-0 och det är väldigt rättvist. Och det är de här matcherna, det är de här vinsterna som på något sätt är mer imponerande i en titel, om man ska vinna en titel och slåss om en titel, än de här när man vinner med 5-0 och avgör efter 2 minuter. När man så här går inför VM-uppehåll lunkmatch som City inte lyckades hantera, så gör Arsenal det på ett så jävla vuxet och moget sätt. Och just det här vuxen och mogen och pojkar mot män-diskussionen med Arsenal som har varit i 12-13 år sedan Evra myntade det där uttrycket. Det här är ju precis tvärtom det Arsenal gör just nu. Och det är det som på något sätt är mest imponerande med det här Arsenal-laget.
Ja, och sen har man ju inte varit helt skonade från skador. Det är som, man har haft lite skadeproblem under säsongen. Sinchenko har varit borta, vi har haft Partey borta och lite annat strul i laget. Och i den här matchen så är det ju faktiskt som så att Xhaka går sönder ganska tidigt. Och Xhaka har ju varit jättebra. Men då kommer Fabio Vieira in och täcker upp på ett fantastiskt bra sätt och får även stå för en assist. Så att det finns
ruggigt
ju den här...
snygg assist.
Ja, verkligen. Nej, men det där är ju en skön lirare. Alltså, han är inte fullt redo att vara startman i ett lag som slåss om de ädlare medaljerna i ligan. Men definitivt så att han kommer att få en viktig roll som inhoppare och även förmodligen starta en del matcher när det dyker upp avstängningar och skador. Så att Vera, han har en fin framtid. Det är min bedömning av det lilla jag har sett honom här nu under våren. Men Arsenal har ju... De känns verkligen trygga i det de gör. Och det här visar ju återigen hur viktigt det är att ge en spelare eller en tränare förtroendet. Alltså det är nu de står i full blom på något sätt. Fjolåret var bra, men det fanns såklart matcher där man föll igenom och visade att man kanske inte skulle vara i Champions League den här säsongen. Men den här säsongen så agerar man som ett topplag. Och det ska bli så otroligt intressant att se hur långt det här räcker. Det är bara 16 omgångar in och vi vet att det, liksom, säsongen delas nästan upp i två säsonger. När det här märkliga mästerskapet kommer in mitt i allt. Men så som det ser ut nu så kommer ju Arsenal att ge sig en match.
Nere på 3,25 i odds. Det knallar neråt.
Ja, det är ju så. Det går inte att säga något annat än att de är med i leken. Och, frågan är också, det blir intressant att se hur man agerar i transferfönstret. Kommer man att öppna plånkan? Man gjorde det inte förra sommaren och det känns ju som en klok ledning. Det är framförallt i sommarfönstren man har agerat och då har man inte varit snålare den senaste tiden. Men jag tycker väl att det finns utrymme för att kanske ta in en riktigt bra högerback. Det kanske finns utrymme att ta in en anfallare som flåsar Jesus lite mer i nacken. Jesus, ja, han har ju en i ribban och han är borten för offside. Han har lite, det är lite frustrerande för honom nu, men man ska ju veta att Jesus även kan spela på någon kant. Så att ytterligare ett offensivt alternativ är, med tanke på att Smith Rowe är skadad också. Det hade inte varit fel. Känslan är ju att liksom, man har lyckats täcka upp i de defensiva positionerna. Sinchenko har varit skadad, så har Tjernik klivit in och White kan ju kliva in på mittbacksplatsen också. Men
Tommy Yassi har löst det bra också.
Ja, men Tommy Yassi har löst det bra också.
Höger-vänsterback.
Ja, men går någon av Saka, Martinelli eller Jesus sönder så känns det ändå som en smäll. Smith Rowe vet jag inte vad det är statsen på honom, men han verkar ha en del problem. Jag tycker nog ändå att man ska försöka värva in ett offensivt namn som är Ja, men han får nog vara beredd på att sitta bänk, för att Arsenal har sin elva. Men han är där och flåsar i nacken och finns redo när skador eller avstängningar dyker upp.
Så får jag som sitter och värva en bänkad Grealish för 1 miljard.
Ja, that's exakt. The way to go. Ja, men du, Mahrez.
Ja, framgångsrik och värva rejects från
City. Alltså, nu kommer vi inte sitta och släppa honom. Det hade varit, han skjuter i titeln till Arsenal då. Men nej, Saka kan ju spela på fler positioner också. Och det är ju den typen av så här, det är den typen av bredd Arsenal ska ha nu om man ska bli ett liksom, nu är man topplag den här säsongen, men över tid att man ska vara ett av de här absolut bästa lagen, då behöver bredden spetsas.
Ja, jag har fortfarande svårt att förstå att vi har den här diskussionen om Arsenal i snart i december i Premier League, men jag tänkte att jag är glad för deras skull. Jag är glad för, alltså, likt United har de haft en ännu längre kräftgång. Jag kan ändå så här uppskatta känslorna. Jag kan uppskatta känslorna Arsenal supportrar får känna med det här just nu, för jag saknar det verkligen.
För den typen av supporter som har hängt i så länge. Men precis som att, när det, jag ska inte säga att det har vänt för er, men när även när Manchester United kommer få vara med och få utmana om titlar igen. Det kommer ju vara kul för er supportrar som har lidit de här senaste åren. Och då kan ju andra supporter sitta och säga, vadå lidit? Manchester United världens mest framgångsrika lag. Men det är ju en smäll att som supporter gå från att man lyfter titlar varje säsong till att man inte ens är i närheten, och så ser man tidigare konkurrenter och rivaler som man har slaktat gå som tåget och är bara, ja, gör allting bättre. Så att jag kan verkligen unna Arsenal-supporten att äntligen få känna medvinden, och det vore så fruktansvärt coolt om man skulle kunna lugga City på titeln. City fortsatt favoriter i min bok. Men vad häftigt om vi närmar oss våren och vi har vi får ett race, inte mellan Liverpool och City utan mellan Arsenal och City.
Ja, jag har faktiskt ingen koll på några möts, men det har ju blivit en rivalitet mellan City och Liverpool, och de där matcherna kan ju bli stökiga. Det ska bli kul att se det här dubbelmötet nu också. Det måste vi även nämna Pierre Hertin som har varit med oss och gästade, han var ju på plats i, han har ju sett så jävla mycket matcher i år, så det är helt sinnessjukt. Han är ju klippkort på det där flyget, men han var ju på plats i Wolverhampton och såg den här matchen, och det är klart man unnar honom det supporterlivet han lever nu, för fan vad bra han måste ha det.
Ja, det är bara att boka upp helgerna här i vår. Det kan bli en ruskigt häftig avslutning på säsongen för Arsenal.
Taktiskt har de också åka ut mot Brighton i ligacupen. Riktigt smart.
Ja, men verkligen. Säga. Alltså helt rätt. Helt rätt. Där tänkte jag peta till. Du, vi ska hinna med summering här. Vi får inte bli för långa, men det var ju en häftig match på Tottenham Hotspur Stadium. Och Dejan Kulusevski. 5 assist har han slagit till med under den här våren, och han har väl missat hälften av matcherna.
Ja, nej, det är helt sjukt. Att han bara gör 0+1 den här matchen är otroligt, för folk blåser till höger och vänster. Han missar något och han ska ju snarare ha 1+3 den här matchen. Och Leeds 14 mål på 2 matcher. En 4-3 med sig, en 4-3 mot sig här. Trots att man leder med 3-2 i typ 80 minuten. Man är stökiga. Och Tottenham, har man haft problem med offensiven och varit tajda defensivt, så var det ju tvärtom. Och vi får väl tacka dig, Jan. Det får bli en svensk romantisk segment det här, där vi hyllar Dejan, men det är ju sån jävla skillnad när han spelar. Han har något som ingen annan i det här laget har, och han öppnar upp och driver upp bollen på ett sätt och gör Kane bättre, han gör Richarlison bättre, och Bentancur måste vi också nämna.
Det här var ju Fabio Paratici's match, alltså vilka värvningar han gjorde förra januarifönstret. Då tog han in både Bentancur och Dejan Kulusevski, och supporten undrade vad han sysslade med. Men det är ju faktiskt de tidigare Juve-spelarna här som ser till att Spurs tar 3 poäng.
Ja, nej, det är häftigt. Jag var ju skeptisk. Jag kommer ihåg när du och jag och Per Fyrkebrandt satt i Big Six-studion när vi körde videoformat, och han jämförde Dejan med KDB, och jag hon skrattade åt honom. den får man ge Per, och jag har ju bett om ursäkt för min ifrågasättande, men han har verkligen fått rätt i den spaningen, får vi ge honom.
Ja, nej, det har blivit en otrolig fullträff. 3 viktiga poäng för Spurs som resultatmässigt får ju liksom, det är väl ett godkänt betyg, men jag tycker typ prestationsmässigt att det är underkänt.
Ja, nästan väl, jag skulle säga väl godkänt poängmässigt. Ja. Men, och den här vinsten är jätteviktig. Man har ju tre förluster senaste fyra i ligan innan den här, så hade man torskat mot Leeds här. Man ligger alltså under med 10 minuter kvar. Hade man torskat här så hade det varit riktigt, riktigt tråkig stämning i Tottenham. Så jag tror att det här är jätteviktigt. Nu får man får tillbaka Son, Dejan och Richarlison är tillbaka här. Och man förhoppningsvis har alla tillgängliga och då är man väl ett annat lag. Sen får vi se, kommer man fortsätta satsa på kontespelare? Contes kontraktssituation blir väldigt intressant att följa. Jag tycker han svarar lite kryptiskt när han får frågan på presskonferenserna både innan och efter. Går ju alltså ut i sommar. Det blir spännande att se vad som händer med Spurs. För det känns som att man är lite i valet och kvalet vilken väg man ska gå i framtiden.
Det har ju också här har pratats om att de kommer att öppna plånboken och förstärka laget i både offensiv och defensiv väg. Så att det kommer att bli intressant att se vad Juventus gör med sin dels då ledarstab men även bland spelarna. Du, nu har det blivit dags för oss att ta ut höstslag
som folk har väntat.
Ja, det här blir ju alltid rubriker kring och många åsikter. Jag vill innan jag tänkte att jag börjar och jag vill motivera hur jag har tänkt. Oftast blir jag ju allergisk när det tas ut den här typen av elver och man bara slänger in spelare för att de kanske har varit bäst men på felaktiga positioner. Så att jag
kanske har gjort mig skyldig till någon av dem här.
Jag anar att du har det. Det är därför jag anar att du har gjort det. Så det är viktigt att jag nämner det så att jag får med mig rösterna här. För det är mycket möjligt att du, jag kan tänka mig att du har typ så här Harry Kane på någon kantposition eller något sånt. Och det kommer jag slå ner på. Det vill jag bara säga. Men jag har verkligen tagit ut spelarna i rätt positioner här. Och det är faktiskt rätt sjukt att jag kan börja med att säga att jag ska inte säga det. Men vi börjar väl med att säga att Liverpool inte finns med i elvan. Vad tycker du om det?
Jätterimligt. Jag har exakt samma tanke på mitt lag. Mm. Det var inte ens någon som var nära faktiskt. Sen får folk säga att Salah har gjort mål. Har man inte nära?
Nej. Jag har ställt upp det i ett sjukt nog ett väldigt gammalt klassiskt 4-4-2. Det är ju inte jättetrendigt just nu i världsfotbollen. Det är väl bara Jan Andersson som gillar att spela det. Men man skulle kunna säga att det är en form av 4-2-3-1 också då, med tanke på att en av anfallarna kan droppa lite. Men jag har faktiskt, jag drar mitt lag då. Jag börjar faktiskt, vi har redan nämnt honom i det här programmet som duktig målvakt. Bernd Leno i mål.
Alla lag ska ha ett hipster. Alla lag ska ha ett hipsterval. Jag har också ett.
Men jag tycker liksom att Fulham ska få en spelare som representerar laget. Och det skulle ju kunna såklart vara Mitrovic, men där finns det två anfallare som helt enkelt är bättre. Men jag tycker Leno har gjort, den där backlinjen är lite skakig ibland. Den är inte helt stabil alla gånger. Och då tycker jag faktiskt att Leno har gjort det jättebra. Sen var det inte helt lätt att hitta toppmålvakter. Det är klart, Alisson skulle kunna ta plats här. Men han ryker lite på att Liverpool har varit för dåliga faktiskt. Han ska inte bära skulden för det. Men Liverpool har varit för svaga för att Alisson ska hitta in i den här elvan. Nick Pope går ju och såklart nämna här. Men det är lite tvärtom. Han har så fruktansvärt bra defensiv framför sig. Så att jag väljer ändå Leno. En spelare som har fått ta emot väldigt många skott. Och det har gjort med bravur. Det brukar ju vara en bra egenskap som målvakt. Att man räddar bollarna. Till höger backlinjen. Trippier.
Det är väl inte mycket snack.
Nej, jag tycker inte det. Faktiskt. Med tanke på liksom tidigare. Reece James varit lite skadad och haft sina problem. Chelsea har haft sina problem. Trippier har ju spelat varje match där ute och gjort det skitbra.
Får jag nämna en som jag håller som närmast?
Ja.
Diego Dalot. Ja. Inte nära, men närmast.
Ja, men det kan jag skriva under på. Var bra. Här då, nu, du har redan varit på honom lite här, men jag säger Akanji.
Ja. Skeptisk.
Skeptisk. Men jag tycker han är skeptisk. Bra. Alltså, jag är lite förvånad att han har varit bra.
Men det är just det. Han har varit bättre än vad man trodde, men han har inte varit topp två bäst i Premier League.
Jag har också valt det här för att jag vet ju vad du vill ha in här, så att jag kunde liksom, jag ville leta dig lite också.
Du kommer få alla som inte håller på United kommer rösta på ditt lag nu när du skippar Lisandro.
Ja, exakt så. För Saliba står i bredvid honom. Var inte så mycket och ja, han har varit briljant. Kanske Premier Leagues bästa mittback i år. Ja, du vill ju hävda att det är Martinez. Men Saliba, jag håller honom högre. Så blir Harry vår redaktör glad också.
Mm.
Till vänster, där var det ganska svårt tycker jag. Så det fick bli Cancelo.
Ja, jag håller med. Det är faktiskt den positionen jag hade svårast med.
Ja.
Kommer komma till vem jag har sen. Men det är klart jag inte kan ifrågasätta att du har Cancelo på den positionen.
Nej, jag tycker att det har varit svårt att hitta en bra vänsterback där. Höger mittfält då, Almiron. Går ju inte, man måste ju ta ut honom.
Mm.
Han har ju varit briljant poängmässigt och har ju verkligen utvecklats den här säsongen. Det tycker jag han har varit sett lite småintressant i tidigare säsonger också, men har ju inte fått ordning sista tredjedelen, men det har han ju verkligen fått i år. Sen måste jag vara med James Maddison. Jag tycker han är typ av en av höstens bästa spelare och Leicester, hade Leicester legat kvar där nere så hade han ju inte fått den här platsen ändå, för då har liksom Leicester som lag underpresterat så grovt, men jäklar vad de har tagit kliv, och han är ju en stor anledning till det. Det är ett galet 2022 han gör. Bredvid honom, Thomas Partey. Går nästan att argumentera för att Bentancur skulle kunna ta sig in här, men Partey är så fruktansvärt riktig för Arsenal tycker jag. Och det är en ruskigt fin balansspelare, vilket ju han får iklä den rollen här när han spelar bredvid Maddison. Och till vänster då, Trossard. Jag tycker han är ruskigt fin. Liksom när Diaz gick sönder, man är inte kvar. Son har varit svag. City, ja, Foden började ju bra men sen försvann han, Grealish har inte presterat. Man tittar ju mycket i de övriga topplagen och där finner jag faktiskt ingen i Chelsea, har ju inte att tala om någon, utan ja, hade Kulusevski varit frisk så hade han, nu utgår inte han från vänster, utgår från höger, men jag tycker Trossard har gjort ruskigt bra och ja, framförallt klivit fram med hattrick på Anfield och klivit fram i de svåra matcherna.
Mål mot Chelsea också. Det är ju lätt så här, alltså det är lätt när man gör såna här elver. Det är som Bentancur nämner man nu för att han har gjort 3 mål de senaste 2 matcherna. Det är ju mycket på det att man hyllar honom nu. Trossard har ju sin ruggiga start i början av säsongen, så det är lätt att man glömmer det. Men det ska ju vägas in precis lika mycket. Så jag gillar den uttagningen.
Yes, och sen på topp då. Haaland, Kane.
Behöver knappt säga något va? Ja.
Nej, det är givet. Jag var tvungen att få in de två. Och det sjuka här då, att Kevin De Bruyne är inte med.
Mm.
Vad säger du om det?
Alltså jag kan väl köpa det på något sätt.
Alltså han leder ju assistliga, men fan, jag tycker att han ska vara ännu bättre.
Ja, nej, jag köper det. Det ska ändå bli kul att se vad folk tycker, för jag kan säga att det skiljer typ 5-6 spelare på elverna.
Ja, vad roligt. Vad kul. Nej men så här, det var ju alltså, återigen, jag hade kunnat skicka in, vissa slänger in Maddison och KDB på det centrala mittfältet. Men det är ingen balans. Och jag väljer faktiskt Maddison. Jag tycker att han har varit mer av en MVP för Leicester. Och gör en otrolig spurt här. Eller spurt, han har varit bra hela året. Men han visar verkligen att han är förtjänt av den här VM-platsen. Jag blev jäkligt glad när han var med. Och jag hoppas verkligen att skadan inte är något... att det inte är någon fara.
Det verkar vara lugnt. Han skrev på Instagram typ så här, alltså, can't wait to meet up with the boys on Monday. Typ så här, det var bara någon liten känsla. Det verkar inte vara någonting i alla fall. Så det är skönt. Om man går på hans Instagram.
Ja, bra.
Nej, men nu kör vi då på det såklart det bästa laget här. Yes. Och i mål. Du nämnde honom. Man har släppt in... delat minst mål i Premier League den här säsongen, och det må vara en stark backlinje framför, men jag tycker att Nick Pope ska ha den här platsen. Jag tycker hans ledaregenskaper tillsammans med högerbacken, som jag redan nu kan avslöja såklart är Kieran Trippier, är navet i det här laget tillsammans med Sven Botmans ungdomlighet, men det är Trippier och Pope med sina ledaregenskaper som har kommit in i det här laget och gjort det till vara med defensivt och satt den här strukturen, så de är självklart med i mitt lag. Bredvid honom så har vi samma som du, William Saliba. Otrolig vilken säsong han gör. Och man såg ju inte riktigt det här komma. Det var utlåningar, det var video när hans lagkompisar gjorde, jag vet inte vad, när han varit avstängd från Frankrikes U-landslag. Och känslan var hela tiden att han kommer inte lyckas i Arsenal. Det är en bråkstake som kanske kommer lyckas, kanske kommer bli en ny Ravel Morrison för att dra en United-referens. Men den här säsongen, hur bra kan han bli? Alltså, ärligt talat, alltså jag vet inte om jag har sett en mittback vara så här dominant i den här rollen på den här nivån. Har du gjort det?
Saliba, nej. Det är fruktansvärt bra. Så det är det är verkligen en klassspelare. Lite från ingenstans. Jag visste väl, eller jag har hört att han var bra i franska ligan, men man åker ju knappt lyssna till det. Det är så många spelare som har varit bra i franska ligan som har kommit till Premier League och sen varit ganska så odugliga. Så att jag var inte övertygad om att Saliba skulle kunna ta den här platsen. Synligt också när White och Gabriel funkade så bra i fjol. Han kliver bara in och blir nummer ett. För mig då, från ingenstans. Är det häftig höst från hans sida. Frågan är hur mycket om han får speltid för Frankrike här nu. Jag tror väl ändå inte det. Det finns några tuffa mittbackar att ta sig förbi där.
Ja, men det är en annan podd, men helvete vilka mittbackar de har.
Ja, det är galet.
Helt sjukt, helt sjukt. Tror det eller ej, men bredvid honom, världens bästa fotbollsspelare, Lisandro Martinez.
Ja, jag visste att
du skulle bli honom.
Nej, jag är inte helt förvånad. Och du, det är inte bara att du är en United-dåre, utan det är faktiskt absolut rimligt att han är med.
Ja, alltså det går typ Sven Botman tycker jag går att argumentera för. Jag tycker att det finns några andra också, men jag hade inte haft någon trovärdighet i min fanclub till Lisandro Martinez om jag inte hade tagit ut honom i höstens lag. Så den var given. Till vänsterback, och nu börjar vi snudda vid att spela spelare på fel position, men jag hänvisar till Transfermarkt. Och den här spelaren har enligt Transfermarkt spelat wingback i 7 matcher den här säsongen. Och har man spelat wingback i 7 matcher, hade jag tagit Perisic i den här positionen så hade ingen sagt något. Men när jag tar den här spelaren så kanske folk kommer ifrågasätta. Så jag hänvisar till Transfermarkt, så alla klagomål tas
med dem.
Trossard.
Ja, alltså det är ju fel. Eftersom du väljer 4 back så är det ju fel. Men faktiskt var att jag fingrade på 3-5-2 för att få in KDB. Och då skulle jag ha Trossard i en wingback-position faktiskt. Men ja, du får, i och med att jag vill slå dig så får du inte godkänt. Men visst, det skulle kunna vara godkänt.
Det kan bli ännu värre. Så ge mig godkänt på den här så får du slå ner på mig sen.
Ja.
Och lyssna balansen nu på det här mittfältet.
Ja.
Xhaka.
Ja,
vilken säsong han har gjort. Alltså, ja, ledaren, alltså den spelande ledaren i det här Arsenal. Jag håller med dig, det hade lika gärna kunnat vara Thomas Partey för balansen. Men jag gillar Xhakas ledaregenskaper. De vokala ledaregenskaperna. Även om Ødegaard har bindeln, så är Xhaka lagets ledare på plan. Och utöver hans fantastiska, alltså hur han löper både i båda riktningarna, så har han även fått satt några väldigt viktiga mål. Så Xhaka för mig var given. Och bredvid honom, nu kommer mitt hipsterval. Är du redo?
Ja.
Palinha. Vilken spelare. Vilken spelare.
Nej, men absolut. Sen om man ska in i säsongens lag. Du har så alltså Xhaka, Palinha på det centrala mittfältet. Har du det?
Ja, alltså Madison, alltså knät kommer ju vara av efter 10 minuter i den här matchen. Sen har du inga avbytare.
De får inte tag på honom. Men ja, nej, men det där är ju ett bollskickligt. Ja, Palin är fin i och för sig. Nej, men båda de har ju varit riktigt bra.
Ja. Och sen tätt framför, alltså så här, en trea, en diamant. Kevin De Bruyne.
Mm.
Ligans näst bästa spelare.
Mm. Ja, det gör ju ont i att jag inte har med honom. Men han gör för lite mål, då. Så kan jag väl säga.
Ja, det är nog lite så. Men så länge Håland... Nu är inte Håland gjort mål i de här matcherna, men tappat poäng. När han ska göra mål så har han vänt matcher på egen hand. Så man ska ju inte ifrågasätta Håland på det här viset. Men nej, fan, KDB, jag... inte en, han spelar inte på sin topp som Pep säger, men han är fortfarande för mig ligans bästa spelare som inte är Haaland just nu. Och nu kommer, jag vet inte om jag säger, om vi säger att de spelar en trea, då har vi en liten fri roll framför den här trean som utgår lite från höger, samtidigt som Palinja hjälper Trossard och tar liksom där ute likt Henderson gjorde back in the days när han hjälpte Trent, Almiron.
Vi behöver inte säga någonting.
Han är given och anfallarna. Det är väl inte jättekul att bygga upp någon spänning, men det är klart att det är Kane och Haaland. Haaland mest givna på av alla, och Harry Kane har gjort 12 mål på 14 matcher, det är, eller på 15 matcher. Det är helt sjukt. Kane gör en av sina bästa säsonger i ett offensivt ganska svagt Spurs när Dejan och Richarlison har varit borta. Så där ser mitt lag ut.
Ja. Alltså, mitt är ju bättre balanserat, tycker jag. Men ja, ditt lag ska jag ha Pep som tränare. Då. Han löser nog det där. Men det blir ju två sittande då framför mittbackarna som kommer bli väldigt själv eftersom Trossard och Trippier stormar framåt.
Ja, men Palinja, vilken defensiv. Mm. Man måste ju ha med ett hipsterval också. Du fick ju dina Kanji och Leno. Du tog två.
Ja. Absolut. Nej, men det köper jag. Men det där är också såklart väldigt bra lag. Det gör ju ont i magen när en favorit som De Bruyne inte finns med. Men ja, två bra lag. Vi lägger upp dem på med grafik då. Från Harry fixar det. Och så får ni säga vilken ni tycker är bäst. Och framförallt då, vilka spelare vi har missat. Vilka har vi missat?
Alltså, fan vad svårt på rak arm. Vilka, alltså såhär Sven Botman tycker jag ska nämnas. De har släppt in väldigt, alltså såhär Gabriel har gjort sina dåliga Mitrovic, saker, men han ska
det blir ju
nämnas.
Svårt när liksom, alltså det finns ju två nior, ja, Kane kan man ju säga droppande, men det finns ju två centrala anfall i alla fall som är bättre.
Ja, nej, men de är ju verkligen givna, så det blir ju att man inte kan nämna dem. Jag tycker att Phil Foden har ju mattats av lite nu när Pep har fått något emot honom, men hans första 8-9-10 matcher är han ju helt, kanske det bästa han har gjort i City. Så han ska väl också nämnas i en konkurrenssituation där ute med Trossard, tycker jag ändå.
Men det är ju sjukt ändå alltså, att jag, om vi bara kollar på mitt lag, att jag har Almiron på ena kanten då, och sen alltså, som offensiva yttrar, och sen Trossard på den andra. Vi säger ju en del hur många besvikelser vi har där ute.
Ja. Ja, en sån som Martin Ødegaard ska nämnas om man lyckas få in honom i
Saka en... Saka kan ju vara med såklart. Saka kan ju vara med.
Jag tycker inte det. Alltså så här, han har varit jättebra men inte bäst. Jag tror han bara har typ 4 mål. Sen så här, alltså det är andra som är mål man sprider ut det. Men samma sak med Martinelli. De ligger så här strax bakom för mig, men inte, de var aldrig in och snuddade vid en elva för mig.
Nej, sen har Saka några av de där straffmål också, så kanske lite för lite mål. Jag har gjort några assist har han gjort, men jag tycker han är jäkligt bra. Men jag hade honom faktiskt inte heller i elvan. Men du, bra. Jag tycker att den där elvan summerar ju året fint. Får vi se hur vårens lag lyder. Det blir ju lite fler matcher att gå på då. Vi har ju faktiskt bara spelat, vissa lag har faktiskt bara spelat 14 matcher. Så det är väldigt mycket Premier League-fotboll kvar. Och Big Six kommer ju att ångra på såklart. Nu tar vi ett lite välbehövligt uppehåll då. Lite fokus på VM borta hos Dobb. Och där kan ni ju lyssna vidare på Fotbollsmorgon då, om ni känner att det blir ett stort vakuum här nu då, när Big Six tar en paus. Men sen är vi tillbaka där med två avsnitt innan det drar igång den 26 december. Så att någonstans innan julafton så måste vi ju snacka ner VM och börja snacka upp Premier League. Sen öser vi bara på, precis som vi har gjort.
Fick ju faktiskt en liten mjuk start också. Det hade jag missat. Men Ligakuppen kommer ju spelas 20-21 december. Har vi alltså Manchester City mot Liverpool bland annat. Så det är en fin liten mjuk start innan Boxing Day drar igång. Så det är något att se fram emot. Två dagar efter VM-finalen. Superrimligt.
Ja, men verkligen. Nej, men det är jättekul. Vad roligt vi har haft det. Jättekul med alla glada tillrop. Och det verkar som av siffrorna, alltså våra lyssnarsiffror att döma, som att ni uppskattar där ute. Och även att ni skriver till oss på sociala medier att ni är nöjda. Men ni får gärna komma med feedback också, vad ni tycker har varit bra. Vi kommer fortsätta att bjuda in Frida och andra supportrar. Det tycker vi har varit lyckat. Men ni får gärna komma med åsikter såklart, hur vi kan förbättra oss.
Nej, men verkligen, och även komma med förslag. Det är ju ett nytt favoritögonblick som vi har när vi eftersöker lagsupportrar. Så det är något som jag tycker har varit jättekul, när man ringer upp folk som man inte har så bra koll på innan. När vi har ringt upp både Everton och Newcastle supporter. Så det kommer vi också återvända till, hoppas jag.
Bra, Fabbe. Då säger vi så för idag. Och sen så hörs vi helt enkelt om lite drygt en månad. Så får vi se vilka som har vunnit VM-guld.
It's coming home.
Ja, vi säger så. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.